When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej och välkommen till ett nytt och fint avsnitt av den här AA-sessionen där vi pratar om vår relation till drycken alkohol. Idag har vi en speciell alkohol på schemat och det är inte bara av typen vin utan typen vin som gillar flamenco, tapas, tjurfäktning och annat sånt. Nämligen ja, kanske en av världens kändaste vinregioner, Rioja.
Ja, det kan vi hålla med om.
Ja. Och med oss på en solig takterrass med havsutsikt är som alltid du, Don Quixote, och hans ständig väpnare, jag, Sancho Panza.
Förstås, tänkte jag. Även om inte det är just i Rioja de höll till.
Nej, det var, vad höll de till?
Nere i La Mancha.
I La Mancha, ja.
Söder om Madrid. Här ska vi lite norr om Madrid.
Ja, det är norr om Madrid, Rioja. Ja, vi får, det är sånt här vi ska reda ut, pappa. Så här, Rioja, det är ett extremt, tycker jag då, mina åsikter, ett extremt känt område. Men min fördom säger att det inte är lika populärt som det en gång varit. Eller vad säger du?
Jo, då.
Jo det är
men
fel.
Det har
det är fel.
Gått i vågor kan man väl säga. Så att det var ju stort redan på medeltiden och sen har det som sagt blivit stort igen.
Mm.
Alltså, och lite fram och tillbaka.
När jag tänkte inte så populärt längre så tänker jag inte på medeltiden. Jag tänkte mera kanske sedan 2005 eller någonting sånt.
Jaha, ja, det är efter medeltiden.
Det är faktiskt efter medeltiden, precis efter medeltiden som slutade 98.
Så är det nog, men ja. Jag ska berätta varför det kommer tillbaka.
Ja, ja men Spanien, det är spännande. Spanien, Rioja är spännande. Vad känner du för det här när vi ska börja prata om det?
Jag tycker det ska bli kul. Jag har varit där ett antal gånger och fascinerats av det på olika sätt. Och varje gång upptäcker man någonting nytt.
Ja.
Vet du var det ligger i Spanien nu?
Alltså du sa norr om Madrid.
Ja, det räcker inte.
Ja, men det tycker jag är perfekt.
Ja, vi återkommer till det
också. Ja, okej. Men du kan väl säga ungefär då så har vi lite koll.
Nej, men det ligger upp mot Pyrenéerna och lite söder om Baskien, alltså San Sebastian. Och
ja, okej.
Inte så himla långt från franska gränsen.
Nej, det makes sense. Jag antar att vi kommer in på det. Men att det har lite med Frankrike att göra kanske. Roman.
Ja, en hel del.
Ja.
Och varför heter det Rioja då?
För att det är... Jag kommer inte på något skämt. Jag vet inte. Berätta.
Av flod som heter Oja.
Jaha, det finns en flod som heter Oja.
Det sades alltid. Jag tog faktiskt reda på att det är en liten flod som rinner ut i floden Ebro. Som är den stora floden som rinner genom hela... norra Spanien och genom hela Rioja och från Basken och ut i Medelhavet.
Så,
Att floden heter Oja och då Rio Oja har blivit förkortat Rioja.
Ja, smart. Det är...
Inte att förväxla med La Rioja i Argentina. Där finns det också ett Rioja, men det brukar kallas för La Rioja.
La Rioja, okej. Okay. Det är ju extremt rörigt.
Det blir det.
Ja, som vinregioner och druvor och annat tenderar att gilla att vara. Ja, vi kommer in lite på vad det är för typ av region och sådär. Men om vi ska ställa frågan vad det är som gör det speciellt, förutom att det har ett häftigt namn från sin flod. Vad är det då som är speciellt med Rioja?
Ja, det brukar ju vara första frågan.
Det brukar det.
Mm. Och då skulle jag svara fyra saker.
Fyra saker? Ja. Oj,
eller
saker.
Fem.
Ja, kör på.
Jag kör fyra.
Ja.
Att de har ett gammalt historiskt arv. Som vi sa, de har hållit på länge att göra vin.
Ja.
Av kvalitetsviner. Den första vinklassificeringen, riktiga vinklassificeringen. I Spanien på 90-talet.
Ja.
Och är det väl så här också, det är väl ett av de få regionerna skulle jag säga i världen som har liksom hittat en riktig formel hur de ska göra sina viner. Som har gjort att de har fått en succé i världen. Det handlar om att man blandar olika druvor, batcher på ett speciellt sätt.
Mm.
Från olika vingårdar och områden och lagrar det på ett speciellt sätt. Och därav blir liksom Rioja-vinerna synonymt med en viss vinstil. Alltså, det är ju intressant.
Om du köper en Rioja, är det annat vin? En Rioja så vet du lite vad du får på ett sätt.
Ja, historiskt sett har det varit så. Och sen tycker jag att, du har inte varit där, att det är en fantastisk, ska jag säga, mix, blandning kan man väl säga här också, av gammalt och supernytt.
Mm-hmm.
Och det är lite kul.
Ja, på vilket sätt?
Både vad det gäller vin och framförallt vad det gäller vinerier.
Ah, alltså det är coola vinerier, eller vadå?
Exakt. Ah. Det är några coola arkitekter som har där varit och ritat coola vinerier.
Mm. Kom ihåg det när som lyssnar. Ser det coolt ut? Är det coolt? Det är så man löser allt i livet.
Ja. Men det finns ju också riktigt gamla, fina vinerier från 1800-talet. Som fortfarande står kvar i byggnaden. Alltså.
Mm.
Det är kul, det är både gammalt och nytt.
Ja, alltså jag vet att du sa när vi pratade om Spanien-avsnittet för ett tag sedan. Att det konstiga var, eller för mig det intressanta var att spanjorer har inte varit så himla bra på att göra vin så himla länge. Stämmer det med Rioja också? Eller har de varit bra länge?
De har varit bra länge. Men så att säga, Spanien har väl varit ett land där man har gjort mycket vin.
Ja, okej. Okay. Ja, det menar så.
Ja. Ja. Och framförallt har enormt stora vingårdar.
Mm.
Mycket vingårdar. Det är lite glest mellan plantorna. Men det är fortfarande världens största vinland när det gäller areal.
Just det pratade vi om i ett avsnitt. Det är ju helt sjukt. Hur kan det vara mer än typ USA eller sådana stora?
Det är bara Italien, eller Italien och Frankrike kommer efter.
Ja.
Men när det gäller produktion så ligger Italien och Frankrike före.
Ja.
Men annars är arealen.
Ja, gammal och äldst på något sätt gäller det här. Det kan komma mera häftiga
hela Spanien
från
och
Nya Zeeland.
I Rioja är det nästan lika mycket, inte riktigt, som Tyskland.
Mm-hmm.
Bara Rioja.
Bara Rioja?
Ja.
Det är lika mycket som hela Tyskland.
Ja, alltså det ligger, man kan säga, i storlek när det gäller hektar mellan Tyskland och Österrike.
Ja.
Man 65 000 hektar.
Men det är otroligt. Alltså Rioja måste ju då bara vara vinproduktion. För det är ju inte en jättestor region. Alltså det är inte så att det är, så
nej, det är
halva
mycket.
Spanien.
Nej, det är väldigt mycket.
Ja.
Väldigt många stora bodegor och hundratals, jag tror det är 600 mindre bodegor. Och så finns det, såg jag någon uppgift om faktiskt, att det finns runt 15 000 druvproducenter. Det är många som bara odlar druvor.
Aha.
Och säljer då till de här stora företagen.
Ja, det är,
och det är lite grann så det är uppbyggt också, att man köper in druvor från olika odlingar och så här, blandar ihop ett riktigt Rioja-vin.
Det är häftigt. Det är ju, då kunde vi liksom nästan tar Rioja som ett eget land när vi pratar mer
absolut
om länder.
Ja, om vi ska prata om ett land och jämföra med så tror jag med sett siffra på att det producerar nästan lika mycket vin.
Ja.
Alltså i hektoliter då, eller vad man flaskor eller whatever. Ja. Som Nya Zeeland. Som ett helt land.
Jaha, ja. Det Nya Zeeland är ju inte jättestort, men det finns ju mycket Nya Zeeländskt vin. Man tänker, det är fortfarande sjukt.
Men det är ju ändå ett helt land.
Ja, det är ju helt
Ja.
Vansinnigt. Bra. Ska vi ta oss till delen som är mer historisk?
Ja, jag älskar det.
Då gör vi det. Ja, här har du sagt, för annars har vi brukat, eller jag har tvingat dig att dela upp historia och vinhistoria brukar jag göra. För att man ska få lite tydlig, nu pratar vi lite allmänt om fenicier och Karl den Store. Och nu kommer vi till det som handlar om vin, så att alla som lyssnar kan få så här. Ja, okej, okay, nu är vi på vingrejen. Men här har du sagt att det hänger ihop.
Ja, jag valde att göra det kanske för att göra dig lite glad också. Kanske lyssnarna. Jag tycker det är jättekul med Karl den Store och fenicier och romar och sånt där. Mm,
det är ingen som tvekar över det.
Nej, jag tror att alla gillar det.
Ja, det är nog. Det är sånt. Det är det mesta man gillar. Det är därför folk kommer till podden. De gillar ju vin och sen så obskyr historia från 800-talet.
Ja, men vi kan börja redan år 1000 före.
Äntligen.
Nej, men jag nämnde fenicier och romare.
Ja.
Ja. Och de har varit där i allra högsta grad.
Yep.
Fenicierna långt före Kristus och romarna kom därefter. Och de byggde faktiskt rätt stora vinanläggningar i Rioja.
Vilka då? Alltså,
romarna.
Romarna. Ja.
Alltså, jag såg en bild på Logronio. Det är en bild på en vinanläggning som de har grävt fram i Logronio från romartiden som var jättestor.
Alltså Logronio är en...
Alltså det är lite huvudstaden i Rioja.
Okay. Mm.
Det är den riktigt enda stora staden kan man
enda,
säga.
Där folk går upp
det var där det började.
Och allting sånt. Mm.
Men ja, alltså i övrigt kan man väl säga att Rioja har inte varit någon avgörande del av Europa när det gäller den allmänna historien.
Det, om det vore så att så här, det visar sig att allt kom från Rioja så var det sjukt. Det är ju inte så underligt.
Väl. Nej, men det har handlat väldigt mycket om vinproduktion och därför är det lätt att slå ihop det där.
Mm.
Men man tänker ju ofta, eller några tänker nu, hur var det egentligen med morerna? De här muslimerna som tog över Spanien.
Ja, jag vet att folk sitter och snabbspolar fram till den
delen. Ja, och vill gärna höra om dem.
Ja.
Jo då, de var ju i Spanien från runt 700 fram till slutet på 1400-talet.
Mm.
Lite varierad grad så här, de drog sig tillbaka till södra Spanien. Men här uppe var de faktiskt inte mer än någon gång att hälsa på.
Nej.
Men det blev lite för mycket berg och sånt som de tyckte var jobbigt att forcera.
De tog sig inte hela vägen upp så att säga.
Nej. Men då kan vi gå från muslimska folket till det kristna folket.
Mm.
För det var de som gjorde att det blev ett uppsving och en berömdhet för vinerna från Rioja genom att en stor berömd pilgrimsled fortfarande går genom Rioja.
Mm-hmm.
Och som leder till Santiago de Compostela. Vad vet du om det?
Jag vet endast exakt det du sa. Att det finns en pilgrimsfärd man tar till.
Ja, varför går man till Santiago de Compostela?
Man vill, jag vet inte varför man går en pilgrimsfärd. Man vill uppleva någonting eller man vill ha någon...
Nej, det är en vallfärdsort. Alltså man ska gå pilgrimsled till för att tillbedja då Sankt Jakob som ligger begraven där i kyrkan i Santiago de Compostela.
Okay.
Och så har det blivit en grej med pilgrimsmusslor.
Kommer det därifrån?
Ja.
Va?
Ja.
Allting
och på tyska heter det ju Sankt Jakobs Muscheln. Alltså efter Jakob, den här en av apostlarna. Jesus apostlar som sägs vara begraven där. I alla fall, då gjorde man en vandringsled.
Mm.
De är väldigt viktiga för alla katoliker att gå någon gång. Och den gick genom Rioja, Logroño, Haro och alltihopa där.
Vad vet man? Alltså den börjar från där man är bara och sen går den dit?
Ja, alltså spanska delen börjar då vid gränsen vid Biarritz ungefär där.
Ah, okej, okay. Mot Frankrike liksom. Ja. Franska
och sen så går det då neråt en bit och sen ut mot kusten.
Mm.
Och de drack ju vin på vägen. Det var många härbärgen och sånt.
Ja.
Som levde på att ta hand om bär och servera vin. Och det gjorde att vinet blev känt över världen. Där kom ju folk från hela Europa och vandrade där. Redan på medeltiden, alltså redan på 1100-talet.
Ja, då man hade liksom en naturlig quote-unquote turistström som de kunde kasta vin på.
Ja, kan man säga de första turisterna på 1100-talet som vandrade omkring där. Och åt och drack och bodde.
Och jag tänker att kristna dricker mer vin historiskt sett än muslimer har gjort.
Sant.
Ja.
Nej, men faktum är att då börjar de faktiskt exportera vin utifrån. Basken ligger precis norr därom, va?
Mm.
Och hamnarna i Bilbao till exempel. Så att
Jag höll på att bombade med ETA och heter ETA. Ja, förlåt, fortsätt.
Och nej, där kom det var väl Hansan kanske också som var där nere och hämtade vin.
Mm.
I alla fall det är exporterat både till England och Holland.
När är vi nu i historien?
Medeltiden.
Medeltid.
Ja. Och sen har de haft mycket utbyte under medeltiden och efter medeltiden med Bordeaux som faktiskt inte ligger så långt därifrån.
Vi ligger en hel bergskedja i vägen i alla fall.
Ja, inte vid kusten.
Nähä.
Nej.
Är det inte en bergskedja vid kusten? Går inte den hela
så
vägen?
Mycket, inte så mycket, nej.
Nähä,
utan okay. Du kan relativt enkelt ta det förbi där.
Ja.
Eller ta båt runt kanske.
Ja, just det.
Men alltså ända sedan romartiden har de haft kontakt med Bordeaux.
Mm.
Och det sägs ju att några av rankorna där i Bordeaux kan ha sitt ursprung. Alltså alla cabernet-druvor kan ha sitt ursprung i gamla druvor från Rioja.
Aha.
Sägs det. Who knows?
Who knows? Jag kan tänka mig om du frågar någon Rioja-person i Rioja att de är supersäkra på sårbara.
Ja. Mm. Ja, men det är väl bra. Storytelling.
Mm.
Och nej, men alltså redan på 1500-talet, om vi kommer hoppa fram en bit, så börjar man reglera vinproduktionen med druvor och ursprung. Så de var väldigt tidigare tack vare att de var så framgångsrika.
Med alla de vandrande katolikerna på väg till graven.
Ja.
Mm.
Och faktum är, hör och häpna, de börjar alltså importera den här idén med att jäsa på stora fat. Du pratar om kanske 500 liters fat.
Mm.
Och även den här idén med att lagra vinerna på barrique, alltså mindre fat, 125 liters.
Ja, det kom på
1700-talet.
Ja, och det är tidigt att komma på det.
Ja, det vill jag påstå i Spanien och i övriga världen för att de flesta gjorde nog vin på annat sätt.
Ja.
Naturligtvis stora träfat och sånt där, men det här kom ju från Bordeaux då. Där de importerade då både den här tekniken och kunskapen kring att göra vin på ett bättre sätt.
Aha. Ja, okej. Okay. Så att de kom på, eller jag antar att det inte är någon som kom på det, men de använde den här tekniken väldigt tidigt.
Ja, alltså det gjorde ju att vinerna blev bättre och mer hållbara på grund av den här lagringen på ekfat.
Nu menar du som hållbart som att det håller längre. Inte att det blir jättemiljövänligt. För det tänker jag mer att de inte brydde sig om då.
Tål längre transporter.
Ja, jag fattar.
Utan att börja oxidera.
Det är bra. Det gillar man. Då kan man åka runt med skepp och sånt. Skicka runt det där.
Så är det.
Mm. Börjar man liksom exportera det redan då en del?
Ja. Och då är vi inne på 1800-talet. 1800-talet händer det mycket.
Ja.
Positivt för Rioja.
Mm-hmm.
För att på 1850-talet slog mjöldaggen till i Bordeaux.
Mjöldagg, det är inte vinlus alltså. Det är något annat.
Idiom. Nej, det är mjöldagg som en svamp av något slag som lägger sig på bladen och får dem att se gråa ut.
Fult.
Och eftersom Bordeaux och Rioja hade ett stort, gammalt fint utbyte av tankar och kunskap, så var det många franska vinbönder som flyttade då till Rioja och började göra vin.
De tänkte, vi kommer inte hjälpa er här i Bordeaux. Nu drar vi till sydligare breddgrader.
Ja.
Ja.
Så att då blir det ännu mer fart.
Mm.
Och sen kom vinlusen.
Just det, blir inget bra där.
Nej, 20 år senare i Bordeaux.
Ja,
men inte i Rioja.
Ur askan i elden.
Ja, på Bordeaux. Och då kom ännu flera.
Ja.
Och då fanns det järnväg till Logroño, eller från Logroño ner till hamnarna i Bilbao.
Det är bra, det gillar man.
Och då kom de här stora, gamla, fina företagen till.
Aha.
Under alltså det att vinlusen hade slagit till i Bordeaux.
Aha.
Etablerades bland annat López de Heredia 1877.
Borde jag känna till dem här? De kanske är kända.
Ja, vi återkommer till just López de Heredia i toppen. Kune 1879. Och La Rioja Alta.
Ja.
Mm, vad är det? 1890.
Aha, okej.
Okay. Mm.
Så det här är liksom the original fyra?
Ja, de låg ju i ett stationsområde i här och de här.
Ja.
Barrio de Estación, alltså stationskvarteret.
Det är bra. Det är bra med järnväg ända fram.
Ja.
Ja,
ja, de gick verkligen fram till vineriet.
Mm.
Det var bara lägga på tunnorna på.
Kunde bara lasta på.
Ja.
Ja, praktiskt.
Och då tänker du att du ska fråga mig om vinlusen. Kommer inte den till Rioja?
Pappa, jag tänker att jag ska fråga dig om vinlusen. Kommer inte den till Rioja?
Ja, det gjorde den förstås.
Ja.
Men först i slutet på 1800-talet.
Alltså de lyckades ändå liksom mota den i grind ett tag.
Exakt. Ja. Och, men då visste man ju vad man skulle göra. Nämligen ympa på de här europeiska vinstockarna.
Ah, så de hade ett snabb lösning?
Ja, och på då resistenta amerikanska rotstockar.
Just det.
Så att det löste sig ganska snabbt. Dock ska vi säga, om vi ska sammanfatta, 1900-talet.
Ja.
För nu är vi inne på 1900-talet.
Nu är det 1900-talet.
Ja, inte bra.
Tråkigt, är så bra på dåligt.
Första världskriget.
Nej, just det. Den
är... Dålig ekonomi. Och ja. Sen på 1930-talet kom...
Tredje världskriget. Nej, okej. Förlåt.
Inbördeskriget.
Just det, det hände först där, ja.
Ja, innan andra världskriget.
Kommer Franco-gänget komma här, ja.
Exakt.
Ja.
Och det drabbar dem ju väldigt hårt.
Ja.
Och även under andra världskriget där de dock höll sig undan ganska väl.
Ja.
Men det var ju, det blev ju fattigt. Så att, nej, alltså, Rioja-vinna glömdes nästan bort.
Ja.
Och egentligen först på 90-talet börjar man återkomma till de här vinerna som ju kanske inte var samma kvalitet då. Men man började nosa upp det att de var ganska prisvärda och sådär.
Alltså generellt sett så är ju inte... Det här är en extremt bra spaning. Fascistregimer gör inte så bra vin. Det är min hot take.
Ja. Mm. Nej, men de vill göra mycket vin.
De vill göra mycket, det är inte så bra.
Så att folket håller sig lugna.
Exakt. Men då, så då du liksom på grund av första världskriget, inbördeskrig.
Dålig ekonomi.
Är det Guernica målas.
Ja.
Och annat världskrig och sen... Lite diktatur under tiden. Och det är inte förrän på 90-talet börjar hända något igen.
Det vill jag påstå.
Ja.
Och faktum är att Rioja var först i Spanien med en DOCA. Nu vill jag återkomma det. Alltså deras ursprungsbeteckningar. Det betyder denominación de origen calificada. Du som pratar spanska.
Nej, jag pratar jättebra spanska.
Men då blir det fart igen på 90-talet. Och då kan jag berätta för dig.
Berätta för mig.
Som visserligen var född på 90-talet, men att i slutet av detta århundrade i Sverige var tredje flaska som såldes från Rioja.
Säg det där igen.
Systembolaget. Var tredje flaska i slutet på 1990-talet kom från Rioja.
På Systembolaget.
Som såldes i Sverige. Ja.
Det är ju otroligt.
Alltså det blev en sån hype. Så att, och det är lite grann effekten av Systembolagets nackdelar som monopol också. När ett vin börjar sälja mycket så vill de att fler ska komma från samma område för de ska inte ha någon. Så där fördel att kunna sälja 1 miljon flaskor.
Nej, just det.
Då vill man att 10 ska sälja 100 000 istället. Det. Så att det blev väldigt mycket. Det liksom sålde sig själv nästan. Och folk gillade de här lättdruckerna som de upplevde. Mogna vinerna med lite svarta vinbärs och lite sötma och lite vaniljtoner. Och så här.
Ja, det låter som du är lite skeptisk till den här eran. Du satt där
ja,
slutet
alltså, inget
på 90-talet
fel på dem,
och
men
sa...
Det blev ju överexploaterat kan man säga.
Ja.
Och mycket billigt Rioja-vin och annat som inte ens var Rioja och bara försökte likna det.
Var, liksom, var resten av världen lika intresserad av Rioja eller var det liksom Sverige som bara...
Nej, det tror jag inte. Men det blev lite extremt kanske i Sverige. Ja. Jag tror inte att en tredjedel av engelsmännen drack vin från Rioja.
Nej, vi överdoserade.
Vi överdoserar lätt.
Men det är ju... Men så då började det bli...
stort.
Då började det bli stort och framförallt i Sverige då.
Ja.
Spännande. Vi tar oss till nästa talepunkt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, det var en ordentlig historiebit. Vad är det man bör veta om lite mer kanske om klimatet eller geografin i Rioja?
Ja, vi kan ju ta klimatet där. Då tänker man, ja, det här ligger lite en bit in i landet.
Mm.
Liksom Madrid också ligger på en hög platå.
Mm.
Det skapar ett speciellt klimat.
Varmt låter det som, tycker jag.
Varmt på sommaren och kallt på vintern.
Mm.
Det är ett inlandsklimat helt enkelt med stora temperaturvariationer. Ja, då ska vi ta lite fakta här då.
Ska vi det?
Rioja är ungefär 100 kilometer brett från öst till väst och runt 40 kilometer i hög från norr till söder.
Ja, jag fattar.
Så det är inte så jättestort. 10
mil. Det är som en liten korv som ligger så.
Ja, precis.
Ja.
Och det finns tre distrikt. Det som ligger längst i öster heter Rioja Oriental. Det heter Rioja Baja innan.
Rioja.
Det vill säga låga Rioja.
Heter det Rioja Oriental, sa du det?
Ja.
Som Orienten.
Ja.
Spännande.
Och där har de mer medelhavsklimat.
Mm-hmm.
Inte kända för stora viner, men de används att blanda upp med de andra. Sen har du det mest kända.
Okay.
Rioja Alta på 28 000 hektar.
Mm.
Och Rioja Alavesa.
Se.
Alavesa ligger då i Basken på andra sidan floden Ebro.
Just det, som är känd från tidigare avsnittet.
Just det. Och lite på högre höjder då. Och där görs väl, sägs det, de bästa vinerna.
Mm.
Alltså det här delas som sagt av Ebrofloden.
Mm. Det är det som, har de någon sån väst- och östsida om det här som de pratar om, eller?
Ja, norr och söder i så fall.
Norr och söder, säger de. Mm. Mm.
Så att där har du en sammanfattning av geografi och klimat.
Ja, men det fick ju också lite de olika områden där. Vad heter det? Det heter Alta, Baja.
Ja, Baja heter det inte längre.
Nej, du sa Oriental var det.
Ja, Rioja Oriental.
Oriental.
Och låg höjd.
Ja, men det där kommer jag inte att komma ihåg.
Höghöjdsområdena är då Rioja Alta. Alta betyder ju höjd.
Okej. Okay. Mm.
Alta Vista. Och Alavesa, där namnet kommer utav den regionen, okay. I Baskien.
Coolt. I det här klimatet då, framförallt då kanske man ser lite ner, literally ser man ner på Rioja Oriental då, från Alta och Alavesa. Men vad är det för druvor man håller på med? Det här är väl ändå Tempranillo-land till...
Det här är Tempranillo-land. Ja. En druva som har väldigt många olika namn i Spanien och Portugal.
Mm.
Men här kallas den för Tempranillo.
Ja.
Och har ju blivit the grape i hela världen.
Ja, men den känd är för känd. Det är väldigt
deras grej. Ja, druvkändis därför att den har dominerat så mycket i Rioja.
Ja.
Men de använder också Garnacha som är en gammal spansk druva.
Är det Grenache?
Grenache i Frankrike.
Det är samma, det som heter Grenache där heter Garnacha.
Exakt. Då har vi också Masuelo som heter Carignania som också är en spansk druva. Carignan i södra Frankrike. Du hör, det hänger ihop de här norra delarna av Spanien med de södra delarna utav Frankrike då.
Ja, de har varit kompisar länge.
Ja, det är ju så. Graziano är också en druva som inte finns i Frankrike vad jag vet.
Nej.
De gröna druvorna har vi en annan vinkännis. Viura.
Aldrig hört i mitt liv.
Nej, men den har ju använts för att lätta upp de här lite tyngre då röda vinerna för.
Ja, så man gjorde en liten blandning där.
Ja, ja, för att få balans och för att få samma stil på dem år från år.
Ja.
Viura, som i övrigt kan kallas Macabeo.
Det är däremot hört.
Macabeo.
Ja. Ja. Vad säger man? Är det någon annanstans man säger ja. Macabeo?
Ja. Malvasia, också en väldigt känd druva i Mellaneuropa och även bort i Kroatien och så.
Mm.
Och sen har vi då Grenache Blanc, eller Garnacha Blanca. Aha. Som också är känd i södra Frankrike.
Ja, okej.
De gör ju vita viner nu också. Så
ja,
att,
men de är inte kända för det. Bara, liksom.
Nej, jag skulle säga 80% är fortfarande rött.
Ja.
Men de vita vinerna blir allt bättre.
Ja.
Och det är också så att man dricker mer och mer vitt vin och rosévin. Så att det gäller att hänga på.
Mm. Ja, det känns som en riktig sån hipstrig grej att hålla på med. Jag dricker bara vitt från Rioja, det blåa, det är liksom det röda druvan, det är så uttjatat. Jag dricker Viura, bara Viura. Men okej då, så blått, Tempranillo, Garnacha eller Grenache, Masuelo, som också kan heta, vad sa du, Carignania? Ja. Och Graziano. Och de gröna druvorna då var Viura, a.k.a. Macabeo, Valvasia och Garnacha Blanca.
Hade du alltihopa det där i huvudet?
Absolut inte.
Nej.
Det skrevs ner.
Bra.
Felstavat. ja, bra. Vad skulle du säga att det blir för stil när man geggar ihop de här druvorna?
Ja, vi har ju pratat om den. Så att de har hittat en liksom formel för att göra sina viner.
Är det mycket single variety? Eller kör de blandningar?
Det är alltid blandningar.
Ja.
Och blandningar som skapar en viss stil. Liksom som man skulle göra en champagne varje år. Någon vintage. Man vill att den ska smaka samma år efter år. Och det har de hållit på med.
Mm. Tycker du om det?
Ja, men alltså, det blir lite väl kanske generiskt efter ett tag.
Det blir inget så spännande.
Nej. Men det händer grejer. Mm. Men jag menar, några är ju bättre än andra. Och när de är bra så är de ju riktigt, riktigt bra och spännande.
Mm.
Därför att de har mognat, lagras på ekfat och legat på flaska ganska länge.
Mm. Som de var snabba med de här barrikfaten.
Ja, exakt. Och de har ju skapat en egen stil på det sättet att de använder inte då fransk ek utan amerikansk vit ek.
Vit ek?
Vit ek.
Fint, det ska vara vit ek. Bara vit ek.
Ja, det ska vara lite finare. Ja. Men det är den som ger den här vaniljtonen mycket mera än då
logiskt.
De franska.
Mm.
Och då blir det lite grann utav de här känslan av vanilj och svarta vinbär i doften. Men de här vinerna som är väldigt attraktivt.
Det känns nästan lite så här, låter lite så här whisky nästan när man pratar om de här smakerna. Ja, men det kan man tycka om kanske. Jag vet inte.
Jag tror att de har skickat många upp till whiskyland också.
Ja.
Och just när det är amerikanska vikt, då ekfat.
Mm, mm. Jo, just det, det passar bra till det.
Mm. Men ja, de kan ju lagras länge som sagt. De kör de här stilen. Vi ska återkomma till det. Men nu kommer ju också moderna Rioja-viner.
Mm.
Som är lite lättare stil och kan drickas mycket yngre.
Ja.
Och hålla hög kvalitet.
All right, och de andra var tvungna att ligga ett tag på faten innan det hände.
Ja. Och jag ska förklara lite grann det där, hur det är med de här klassificeringarna.
Mm.
Och vi kan gå in på det.
Jag hänger på och du väljer vad vi ska segla. Och nu seglar vi mot någon klassificering eller vinlags.
Och det här är ju extra intressant i Rioja.
Ja.
De har naturligtvis tvingats
accepterat
att följa EU:s vinlagar då.
Ja.
det här med ursprung och att man har... Antingen är det geografiskt ursprung eller har det inte geografiskt ursprung.
Nej.
Där heter det då högsta klassen som vi nämnde, DOC.
Ja.
A. C. Alltså kalificerad.
Ja, ja.
Och, eller bara DO. Och det motsvarar då AOP.
Det franska.
Ursprungsbeteckning, engelsk. Är det franska, ja. AOC heter det för. Och på svenska då heter det faktiskt SUB. Skyddad ursprungsbeteckning.
Alltså om det är någonting EU skulle kunna göra här, förutom att säga, ibland så är ju EU stökigt för de sätter på liksom väldigt centrala regler på väldigt lokala tillverkningar. Det kan bli stökigt. Men om det är någonting de borde göra här är bara tvinga folk att det heter liknande saker. Man blir ju tokig på det här. Mm. För det heter ju nästan DOC eller någonting i Italien också.
Ja.
Fast ännu krångligare. Det är olika grejer där.
Men de, alltså, de vill inte köra över de nationella reglementerna helt och hållet. Men de måste ändå anpassa sig efter den övergripande europeiska vinlagen.
Ja.
Så att det blir lite blandat. Och i Rioja är det ju synnerligen tydligt.
Mm.
För där har de en annan liksom traditionell vinlag som handlar om hur länge vinerna ska lagras.
Lagrar du mindre än 4 månader blir det 4 piskrapp.
Ja.
Exakt så var det.
Så exakt så var det.
Ja.
Nej, men de har ju... Jag kan ta dem lite snabbt, för det är det som är intressant.
Berätta.
Om vi tar de här som alla har hört talas om, så är Reserva och Gran Reserva.
Mm.
Och det är alltså de finaste Rioja-vinerna, sägs det.
Sägs det.
Därför att de har lagrats längst. Men vi kan ta dem från början.
Mm.
Där kan det stå Tinto. Då är det bara ett kraftigt enkelt vin. Clarete, ett lättare enkelt. Och sen är det Crianza. Och då kan det vara utan lagring, sin Crianza. Eller med lagring, con Crianza. Och då är det lagrat minst 2 år.
Mm-hmm.
Varav ett på fat.
Mm-hmm.
Alltså 1 år på flaska och 1 år på fat. I alla fall minst.
Okej, så det är liksom en sån skala upp från enklare till mer lagrat.
Exakt, och det handlar om lagringen helt och hållet.
Ja.
Och sen, och står det Reserva, så ska det vara lagrat minst 1 år på fat och ytterligare 2 år på antingen fat eller flaska.
Okej.
Så att det kan vara lagrat 3 år på fat. Och det här är lagbundet om det ska stå Reserva och Gran Reserva. Och det här, ja, Gran Reserva då är minst 2 år på fat och ytterligare 3 år på fat eller flaska. Det vill säga vinet kan inte komma ut förrän efter 5 år på marknaden som det har producerats.
Det är ju en väldig skillnad på, alltså man vet ju, det är ju nästan ett uttryck att säga Vino Tinto.
Mm.
Att man vet att det är någon sån enkelt vin som man inte vet vad det innehåller, det typ.
Det är ju så, men, en generisk namn för rött vin.
Ja, men eller hur? Men alltså, det här är ju en bred fråga, men är en Gran Reserva alltid bättre än en Reserva till exempel?
Bör vara. Det är i alla fall mer mogen i karaktären. Ja. Så här är det också. Att de här beteckningarna, Reserva och Gran Reserva, har man, använder man över hela världen för att markera att det är lite bättre.
Mm.
Lite mer lagrat. Men det är bara i Rioja det finns en lagbundenhet att förhålla sig till det.
Det är bara där det betyder någonting.
Exakt.
Ja.
Och det står ju Reserva på italienska viner också. Man får hoppas att de är lagrade lite längre, men det finns inte något tvång på att bevisa det.
Nej, okej. Så de har ingen, det är ingen som kan slå dem på fingrarna för att det står det.
Gran Reserva på ett argentinskt vin eller överallt.
Okay.
Grand Reserve.
Det är ju lite störigt. De behöver några av de här personerna i champagne som håller på och slår alla på huvudet så fort någon säger något med champagne i sin text.
Det är det.
Ja, jag fattar.
Men det gör ju vinvärlden både intressant och ganska rörig och svårförståelig.
Ja, men det är ju... De har ett system som är jättebra för folk ska kunna fatta det.
Mm.
Alla bara, Rioja är känt. Vi kör samma och bara prutta på det på alla våra viner vi har så ingen fattar någonting.
Nej, förvilla.
Förvillade. Mm.
Ja, det var det som den traditionella klassificeringen när det gäller mognadsgrad.
Mm.
Men det är många som har börjat tröttna på det här.
Alltså?
Ja, vad heter det? One size fits all. Liksom. Man vill lite ha lite olika kläder.
Just det.
Inte bara allt som ska vara sytt i samma formel.
Nej, men man tvingas in i någon av de här grejerna liksom, och så får man en stämpel på sig på något sätt.
Det är då som en trend i hela världen att man vill göra mer distinkta viner utifrån då ursprung och druva.
Mm. Terroir.
Yes. Och det har man också infört nu, beteckningar för det.
Ja, mer beteckningar.
Ja, men alltså det är ju precis som vi pratar om region eller distriktsvin i Bourgogne.
Mm.
Village, alltså kommunvin och sen vingårdsvin.
Mm.
Så det är samma de har där. Vi pratar om det i Tyskland också. Och det heter då Vigno de Zona, som är ett områdesvin.
Mm-hmm.
Vigno de Municipio, byvin, alltså village.
Ja.
Och Vinedo Singular, det vill säga druva från en specifik vingård.
Ah, okej, okay. Så det här har de lagt ovanpå då, sitt reservagrej.
Ja.
Ja.
Och de struntar i de här reservabeteckningarna. Man är inte tvungen att ha dem. Men använder man dem så måste man följa regelverket.
Ja.
Och de här då singularvinerna från vingårdarna har de extra tuffa regler för. Att druvstockarna ska vara gamla.
Mm,
minst 35 år tror jag.
Jaha, så från 89, 90-talet då.
Ja.
80-talet. Okej, men man förstår ju att det blir mycket text på en vinflaska när vi pratar om det här. Alltså det kommer stå DOCA och så kommer det stå Gran Reserva och sen Vinedo Singular.
Nej.
Nej.
Men det är klart de här gamla flaskorna eller de här gamla bodegorna har ju de här klassiska beteckningarna på.
Mm.
Där det står DOC-kvalificerade alltihopa där.
Ja.
Och Reserva, Gran Reserva.
Ja.
Men de andra tar ju bort det.
Ja, de skiter
det kan ju stå en liten text på baksidan bara. Ja. Men det viktigaste är då ursprunget, byn eller någonting annat.
Ja,
och namnet på producenten.
Trendigare. De har någon sån grafisk designer som har gjort en liten kul katt.
Du känner
kanske
till just det där, ja.
Alltså en kul katt och så står det bara vino på den kanske. Och så är det
så ditt naturvin.
Exakt.
Ja.
Intressant och lite krångligt, men spännande.
Det, ja, men det, du fattar väl?
Ja, men det gör ju en vinregion, särskilt när det gäller det här, gör ju en vinregion till något, eller gör det till vad det är helt enkelt, på grund av reglerna de har.
Ja.
Vi ska prata lite om producenter, tänkte jag.
Yes!
Då gör vi det efter melodin. Ja, nämn alla producenter.
Ja, jag kan räkna upp det. Jag har gjort en lista på dem från Systembolaget.
Mm.
Men vet du hur många det finns på Systembolaget? 250 olika viner.
Som är från Rioja.
Som är från Rioja. Det är rätt mycket.
Det är jättemycket.
Och över 200, det visar lite grann på fördelningen. Över 200 av dem är röda.
Alltså, men, som sagt, min tes är bara att det känns som att det är inte så mycket Rioja som jag sett innan just nu. Men det är också på mitt Systembolag. Det kan vara olika på andra.
Men notera, vänligen.
Ja.
Det finns inga boxviner från Rioja.
Nej, är det så?
Det är bara flaska som gäller.
Aha.
Är det bra eller dåligt? Alltså, jag tycker det är bra för det är klassiskt. Sen får man diskutera koldioxidavtryck och annat sånt där som Systembolaget gärna gör.
Ja.
Och många vinproducenter.
Mm, ja.
Den dyraste är en enkel klassisk Crianza för 89. Och den dyraste är en Gran Reserva. För 3000 spänn. Så det finns ett stort spann.
Mm. Om någon säger till dig, köp någon Rioja bara. Då säger du, jag vet inte. Ska jag köpa den för 89 eller den för 3000?
Jag vet vad jag hade köpt i och för sig. Det ska jag gärna tala om för dig om en liten stund.
Okay.
Men den dyraste är Faustino Gran Reserva från 1955. Och det är lite roligt att det finns alltså så mycket gamla viner att få tag på.
55?
Ja. Men det finns från 70-80-talet att köpa på Systembolaget. Eller på den allmänna marknaden fortfarande. Och det
men alltså 55?
Därför att de lagrar så länge och så låter de ligga kvar på faten kanske längre. För en Gran Reserva är det minst 5 år.
Uh-huh.
Men de får gärna kvar dem längre. Kanske hämtar ut och tappar dem på flaska efter 15 år.
Ja, men alltså
20 år.
Det fastnar lite väl mycket på 55 kanske. Men det kan ju inte vara drickbart ett vin som är liksom så gammalt, 70 år gammalt vin.
Prova.
Ja, jag har
inte. Många är faktiskt drickbara. Och lite spännande också därför att de har ju fått en helt annan mognadskaraktär när de har legat så
länge
på fat och flaska.
Ja. Ja.
Men de är definitivt inte avlidna.
Ja, men är du liksom en Rioja-man?
Ja, så det var ju väldigt mycket med Rioja på 90-talet, slutet på 90-talet då.
Ja.
Men som du vet, och som jag har sagt många gånger,
uh-huh,
så bodde vi faktiskt i Schweiz.
Gjorde vi?
Ja, det gjorde vi. Och där köpte jag viner från en producent som jag sedan har fastnat för. Och faktiskt köpt på mig fortfarande. Och det är då de som heter Lopez de Heredia och deras vingård.
Säg det igen.
Lopez de Heredia.
Lopez de Heredia.
Ja. Det var en av de här första som kom till där.
Ja.
Och deras vingård är Vinha Tondonia.
Vinha Tondonia.
Ja. Så att,
vad vill du säga med det här? Det här är något du har köpt.
Ja, men det här är ju väldigt mycket klassiskt Rioja-vin. Ja. Av hög kvalitet.
Ja.
Så att det kan man köpa på sig i olika årgångar.
Mm.
När de kommer ut i tillfälliga släpp i Sverige då.
Okay.
Och i Schweiz kunde man köpa dem lådvis. Eller jag gjorde det i alla fall.
Mm, du kastades runt Lopez de Heredia.
Ja, det blev mycket faktiskt.
Folk hade det till frukosten i kaffet.
Nej, tyvärr är de alla uppdruckna då. För det.
Har du druckit upp dem?
Jag har druckit upp dem. Med hjälp av goda vänner.
Ja, det var tur det kanske.
Och, men Lopez de Heredia tycker jag är kul.
Mm.
De har dessutom ett eget lite tunnbinderi. Och de använder bara vitek för att göra sina tunnor. Bara vitek. Det är lite blandat.
Vitek. Bara vitek.
Ja. Ja, så är det. Och de är grundade 1877, så det är ett av de äldsta.
Ja,
det är roligt på många sätt.
De har varit med sedan, inte starten, men länge.
Ja. Ja. Sen finns det väldigt många bra producenter. Mm. Jag skulle kunna räkna upp väldigt många. Men jag tänkte att jag skulle dra några av de här klassiska.
Ja.
Som då heter till exempel Marqués de Morieta. Marqués de Riscal. Mycket markiser.
Mm.
Baroner. Baron de Ley. Och Moga är också en gammal fin producent.
Moga?
Och, ja, en som har hållit på länge nu och är väldigt känd och uppskattad är Telmo Rodriguez.
Aha, det är inte det.
Den är liksom, inte från 1800-talet.
Rodriguez är väl lite som Spaniens Andersson. Det är väldigt vanligt när
ja, ja. Ja. Och sen har du då en berömd familj Palacios som började med en bodega i Rioja. Så nu finns lite även i Katalonien och andra håll. Så det är väl ungefär de man ska hålla reda på.
Ja, men jag kan...
Rodriguez, Moga, Marqués de Morieta med sin Finca Igay. Ja. Väldigt berömt. Finca Igay, YGAY.
Vad är, alltså, är det ett vin eller vad då?
Det är en vingård.
En vingård. Mm.
Roda. Inte att förglömma.
Nej.
De också ligger i Haro.
Hjälper på att göra.
Som gör lite modernare viner.
Ja.
I klassisk stil kan man säga, men modernare. Men utforska. Det är jättekul att utforska Rioja-vinerna av idag.
Mm. Titta lite
noggrann på det. Gör en modernare stil. Ja,
ja, jag fattar. Jag kan i vanlig ordning försöka minnas att lägga in de här, jag vet att det är svårt när det kommer några namn sådär i rad, när man är kanske ute och promenerar eller diskar, att lägga dem på in. Men jag ska försöka lägga dem i kommentars, eller i avsnittsbeskrivningen.
Gör det.
Så här, nu har vi hållit låda länge nog tycker jag. Det finns säkert mer att ta upp här om Rioja, det kanske vi kommer tillbaka till när vi pratar om andra grejer, men för att det ska bli något sånär en bra avsnittslängd så ska vi kanske dra oss mot slutet.
Ja, men det gör vi.
Ja, är det någonting mer du vill tillägga?
Ja, innan jag var i Rioja så var jag i Pamplona som ligger norr om Rioja kommer jag tänka på, apropå vin. Det ligger i Navarra, men det är, Pamplona är känt för tjurrusningarna där.
Aha.
På morgonen. Där galna engelsmän springer och blir nedtrampade av tjurar.
Det måste vara en underhållning för alla inblandade.
Och mitt vinminne härstammar från att man på kvällen och morgonen när man gick omkring där.
Aha.
Såg, alla var vitklädda med röda halsdukar. Men det vita kläder var liksom full skvättna av rödvin som de drack och sörplade och de låg utslagna i parkerna med att dricka sånt här engelskt, eller rödvin, engelskt rödvin, eller så här, rödvin som är enkelt i England kallas för plank.
Plank?
Plank, jag kommer tänka på det.
Aha.
Plank av franskans blanc, blanc, som inte engelsmän kan uttala, utan det blir blanc.
Ja, det låter bra, vi tar det och säger något annat istället.
Så att hela världen pratar man om plank wine.
Plank wines.
Det är lättdrucket, lättklunkat. Det kommer jag att tänka på.
Det kommer du att tänka
fulla
på.
Fulla engelsmän i en park i Pamplona.
Ja, det tycker jag är en väl... Om det är någonting ni ska minnas av Rioja så är det de här fulla, fulla engelsmännen i Navarra då.
Jag beklagar, det var ingen värdig avslutning.
Nej, men så blir det ibland. Det får inte ni välja, ni Rioja-fantaster. Mm. Så är det. Vi tackar för oss och jag hoppas att ni har lärt er någonting nytt och kanske blir sugen på att upptäcka lite annat från Rioja än det vanligaste.
Absolut.
Ja. Tack och hej, leverpastej. Vi hörs nästa gång.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.